Den här själavårdskursen skulle jag vilja börja i Romarbrevet 8 och 5. Ty de som lever efter köttet har dess sinnelag. Men de som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det här åttonde kapitlet är ju otroligt komprimerat. Bara de här verserna innehåller ju en värld av tankar. Paulus talar om två, ska vi kalla det, attityder till livet. Man kallar dem för den kötsliga och den andliga attityden. Man kan leva på ett kötsligt sätt och man kan leva på ett andligt sätt. Vi ska inte ha för bråttom med att uttyda orden här kanske, men vi bara konstaterar, det finns två sätt att leva. Redan det kan komma som en överraskning. Vi trodde det fanns 1000 sätt att leva. Men det gör det inte. Det finns 2 från varandra helt skilda sätt. Men det finns egentligen bara 2. De här 2 sätten, de är ju nu varandras motsatser, säger Paulus. Det ena betyder död. Och det andra betyder liv och frid. När det står talat om frid här så betyder inte det bara frånvaro av ångest. Utan det är egentligen det hebreiska shalom som spökar. Det som betyder, vad ska vi säga, total skapelsegiven ordning. När allt är enligt skaparens vilja, då är det shalom. Det finns alltså ett sätt att leva som tycks vara mycket destruktivt. Köttets sinnelag betyder död, står det här. I grekiskan finns det inget verb, om jag minns rätt, utan köttets sinnelag död, står det. Och där kan man ju alltid fantisera ihop lite verb och pilla in i sammanhanget. Köttets sinnelag är redan märkt av döden på något sätt. Det är ett dött sätt att förhålla sig till livet. Och det skapar död. Det är ett dödens livsmönster, om man vill uttrycka det så. Det är kanske det närmaste på svenska man kan komma den grekiska grundtexten. Ett dödens livsmönster. Det är någonting som är dött och det är någonting som skapar död. Det är dött och det dödar. Det andra, det är alltså något levande. Och någonting som just ställer fram Guds skaparvilja. Allt blir som det är skapat att vara, ligger i detta ordet shalom. Och det är, som vi senare ska se, ett viktigt begrepp. Att allting blir så som det är skapat att vara. Nu är vi ju lite religiöst allmänbildade, så vi vet att köttets sinnelag, det är ju det som, så att säga, vi har av bara farten. Och andens sinnelag är någonting som måste få lov att komma istället. Och därför är det viktigt att se här vad som är människans naturliga utgångspunkt. Den naturliga människans naturliga utgångspunkt. Det är fiendskap med Gud. Paulus använder överraskande starka ord här. Man kan bli så tillvand vid bibeltexter som man upphör att se hur drastiskt det ibland uttrycks. Det, alltså köttet, underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det, står det. Har du funderat på det någon gång? Människan i sig själv underordnar sig inte Guds vilja, och vad mer är, hon kan det inte. Och oförmågan ligger just i fiendskap, kan vi säga. Nu är det ju risk att det här blir ganska teoretiskt för oss. Men Paulus och Lukas, de hängde ihop på många resor. Så ska man ha en praktisk tillämpning på Paulus teologi, det är en bra tumregel, så ska man gå till Lukas evangelium. Till Lukas, han har sparat på sådana liknelser och sådana händelser i Jesu liv, som på ett ofta väldigt fyndigt sätt illustrerar det som Paulus uttrycker i ganska teoretiska vändningar. Så vi går till Lukas, 15 kapitlet. och 11 versen. Liknelsen om den förlorade sonen. Han sa: en man hade 2 söner. Den yngste sa till fadern: far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: hur många daglönar hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter, och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen börjar. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig har du och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Jag tror att Jesus berättade den här liknelsen inte bara, eller inte ens i första hand, för att tala om hur den himmelske fadern tar emot dem som vänder tillbaka hem. Vi kallar det här för liknelsen om den förlorade sonen. Men borde egentligen kalla den för liknelsen om hemmasonen, tror jag. Ty sammanhanget är ju detta, att folk surnar till när Jesus går till publikaner och syndare och hallickar och horor och vad det kan vara mera. De tycker att han rör sig i dåligt sällskap. Och så undervisar Jesus dem. Och först så kommer han med 2 enkla liknelser. Det borttappade fåret och den borttappade penningen. Och i det sammanhanget så har han ju ett ganska hisnande påstående som vi glider förbi ofta nog. 7 versen i 15 kapitlet. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Gud blir gladare över en syndare som kommer till frälsning än över oss som redan är frälsta. Och det där, det är ju så att säga själva grundtanken i liknelsen om den förlorade sonen. Hemmasonen som går där besviken och egentligen ganska irriterad på farsin. Du har aldrig gett mig ens en killing, säger han. Men när han kommer hem, då slaktar du gödkalv. Ja visst, det blir större glädje när en enda syndare omvänder sig. Ibland så tycker man ju det när människor har varit ute och levt rullan och plötsligt blir frälsta, att de får alla nådegåvor på en gång och de profeterar och de blir för sjuka och det händer massa saker och det står härliga till, och så sitter vi bara i kyrkan och surnar till och tycker att vad märkvärdigt det där. Här har jag hållit på och sökt tungtalet i 50 år och inte fått det, och han står redan och pratar i tungor. Ja visst, Det är större glädje över en syndare som omvänder sig. Men det är ju inte rättvist, säger vi. Ja, det är hemmasonen också. Och det är det Jesus är ute efter med den här liknelsen. Tror jag. Köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. En man hade två söner. Den ene stack hemifrån och visade alltså klart att han ville inte ha med fadern att göra. Och den andra stannade hemma och samlade besvikelse på sig. Båda levde i en fiendskap med fadern. Det som är hemmasonens problem, det är ju att han hade önskat att han kunde göra som lillebror, men han vågade inte. Ty hade han inte haft den önskan så skulle han inte blivit avundsjuk när lillebror kom hem, utan han skulle bli glad. Men nu har han avstått från någonting som han egentligen också önskade sig. Och då tycker han att han har fått en ganska usel lön för att han avstod från det där han ville ha. Medan lillebror däremot som inte avstod, han får gödkalven. Hemmasonen tycker det här är ju inte rättvist. Men liknelsen illustrerar en sak för oss, nämligen att alla människors utgångspunkt är fiendskap med Gud. Köttet kan inte underordna sig Guds lag, läste vi hos Paulus. Ja, men säger vi, det gjorde väl hemmasonen. Han plöjde när det skulle plöjas och han sådde när det skulle sås, och när korna skulle ut så fick han ut korna, och när de skulle in så fick han in dem. Han gjorde väl det som fadern begärde av honom? Ja, det gjorde han. Men om inte i rättfärdighet övergår fariseerna och det skriftlärde, så kommer ni aldrig in i himmelriket. Ty han gjorde det motvilligt. Och det är inte att älska. Att göra en sak motvilligt är inte att älska. Att älska är att vilja det. Och det är ju när lagen, så att säga, sätter den måttstocken framför oss som vi kanske plötsligt förstår att den förmågan har vi inte i oss själva. Och den beror inte bara på att vi är lite ofullständigt funtade, så att vi inte når ända fram, som det brukar heta. Utan det beror på att det finns en våldsam upprorskraft i den naturliga människan. Det har hänt att jag tänkt så här när jag läste den där liknelsen. Det var tur att det var pappa han träffade när han kom hem, lillebror. Och inte storebror. För då hade han kanske kommit av sig på vägen. Och vi kan ju provsmaka den här tanken. Släpp den inte för fort och bli inte irriterad på mig när jag säger det, men nu säger jag det ändå. Det största hindret för evangelisationen är församlingen. Eller som min gode vän dansken Johannes Fasius brukar säga, att Guds församling, den är underbar, om det inte var för alla människor. Nu är det ju alltså så att Gud ser till våra motiv. Och därför måste vi säga om båda de här sönerna att de lever i ett uppror. Den ena lever i ett öppet uppror och den andra lever i ett dolt uppror. Men problemet med båda är inte det de gör, utan det de längtar efter. Och det vi innerst inne längtar efter, det behöver inte alltid vara så väl synligt. Vi kan ju tänka oss att vi träffar hemmasonen en vecka innan lillebror kom hem. Hur har du det idag då? Jo tack, det är rätt så bra faktiskt. Vi har det fint hemma på gården. Många gånger kan man förneka för sig själv, så att säga, de motsättningar i ens inre som man kan gå bära på mellan det man längtar efter och det man lever i. När lillebror kommer hem så blir det ett sanningens ögonblick i storebrors liv. Och med den sanningen så kommer det också en kris. Plötsligt smäller han av. Plötsligt är det droppen som får bägaren att rinna över, som vi brukar säga. Och det betyder ju att bägaren var full så när som på en droppe innan det här hände. Alltså våra motiv är det som räknas, och de kan ofta vara dolda för oss själva. Vi kan gott tänka oss hemmasonen som gående på gården, tjänande fadern, och verkligen mena att detta är precis vad jag önskar mig. Och så kan det komma ögonblick, inte minst, vad ska vi säga, besvikelsens ögonblick, som plötsligt kanske uppenbarar att det fanns andra önskningar, sådana som man av olika skäl förnekat i sitt eget liv, men som ändå fanns där. och så kanske gjorde att man kände sig inte så väl till mod som man försökte intala sig att man var. När vi nu ska tala om själavård så handlar det ju om att hjälpa människor till rätta i deras förhållande till Gud. Ty om köttets sinne är död och andens sinne liv och frid, så ska vi alltså hjälpa människor att gå från det ena till det andra i det ena eller andra hänseendet, i princip. Och när vi då rent praktiskt möter människor, så möter vi ju ibland förlorade söner och döttrar. Såna som låtit, vad ska vi säga, hjärtats bortvändhet från den himmelske fadern gå över i aktiv handling. Och då hamnar vi alltså i en typsituation, en själavårdssituation. I andra sammanhang så möter vi sådana som kanske insupit kristendomen med modersmjölken. Och det behöver ju inte alltid sluta i hemmasonens belägenhet, förstår man ju rätt. Men om det gör det, så har vi hemmasonens problematik med allt vad det innebär av att man kanske förnekat mycket av det som man i grunden önskade sig i sitt liv, i en sorts försök att tjäna Gud. Båda de här livsstilarna ledde till någonting som vi kan kalla död. Det var lätt att se på lillebror. Ty han levde i utsvävningar, står det. Och om det innebar att han fick alkoholcirros i levern, eller om det innebar att han fick AIDS, eller vad det kunde innebära, det får vi lämna därhen. Men på något sätt vet vi ju alla att det livet tar man skada av. Också den som lyckas, den store karriäristen som lägger hela världen för sina fötter, är ju människor som på olika sätt ödelägger sitt liv. Men hemmasonen då? Ja, hans besvikelse innan lillebror kommer hem, den var kanske inte så där förfärligt stark. Bara en vad ska vi säga, en lagom depressiv förstämning. Jag har det lite tungt med nerverna. Det känns lite jobbigt ibland, men jag vet inte riktigt vad det handlar om. Vi står ju nu i vilket fall inför det som så att säga är själavårdens kännemärke, eller vad ska vi säga, det unika med själavård. Det handlar ju inte om att hjälpa människan att bara hitta till sig själv, utan det handlar om att hjälpa henne att hitta till Gud. Det handlar inte bara om att bearbeta sina besvikelser, för det kan ju ibland bli en enda evig rundgång. Utan det handlar ju om att hitta fram till Gud och att försonas med Gud. Alltså att på något sätt lösgöras från den fiendskap mot Gud som gör att livet ständigt spårar ur så länge den är i verksamhet. Ty om Gud finns, så är han ju verkligheten själv, som det står i Kolosserbrevet. Och allting, hela det liv vi lever, den miljö vi rör oss i, är ju på något sätt formad och präglad av honom. Och om han alltså finns, så är det väldigt viktigt att vi får komma till den punkten där vi lever i samklang med honom och hans vilja. Därför att annars så kommer vi hela tiden att krocka med verkligheten. Är det högertrafik, är det ganska bra att köra på höger sida, menar jag. Det smäller annars. Inte därför att de trafikanter som kommer emot den är speciellt elakartade, utan därför att man bryter mot vägtrafikens förutsättningar. Och många människor vi möter i själavård är människor som på något sätt nästan försökt att överträda tillvarons förutsättningar. Och som just där i på något sätt nästan krockat med verkligheten själv. Tanken på att det finns en Gud gör det ju möjligt för oss att också tänka tanken att verkligheten inte är hur som helst. Att den inte är en kameleont på ett spräckligt täcke. Och att verkligheten, ja, den kan man tycka att den är si, eller den kan man tycka att den är så, och du får tycka vad du vill. Utan verkligheten är då någonting som är fast och oföränderligt. Även om vi i samma andetag måste medge att Guds väsen och natur i stor utsträckning är okända för oss. Ingen av oss känner Gud till fullo. Men vi strävar efter att lära känna honom. Och i den meningen så strävar vi i ett själavårdssammanhang efter någonting, ska vi kalla det objektivt, någonting utanför oss själva. Någonting som inte bara är underkastat tyckandets lagar. Och vi har till uppgift att försöka att se en människas situation. Inte bara utifrån, vad ska vi säga, hans upplevelser. Det ska vi också göra. Men när vi ska försöka hitta nycklar så måste vi försöka att förstå på vad sätt kan nu denna människa få ett annat förhållande till Gud. Hemmasonens situation kan vi ju belysa så träffande med Jesaja 53 och 6. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Det är just detta ville som jag är ute efter. Liknelsen om den förlorade sonen lär oss att det är inte de faktiska händelserna som är det viktigaste. När allt kom omkring så var det ju den förlorade sonen som var lättast att hjälpa till sist. Hans situation var på ett sätt enklare att bena ut. För det var inte bara handlingarna och gärningarna som det handlade om, utan det handlade om hjärtats längtan. Och därför blir hemmasonen svårare att hjälpa. Därför att han har en längtan i sitt hjärta som han på olika sätt försöker täcka över. Låtsas att inte se. Och det är först i krisens ögonblick när han smäller av. Det är då plötsligt som han ser att här fanns det ett motiv vid sidan av det som han erkände för sig själv. Och det motivet är ju hans livs olycka. Fastän han inte omsatte det i handling. Och det här, det kan ju tyckas vara självklart när man säger det. Ändå vet jag av dyster erfarenhet att detta om något är som tvålen i badkaret. Man har det i sin hand bara korta ögonblick i stöten. Du, tänk vad vi är gärningsfixerade i Guds församling. Om vi inte var det skulle vi inte strö så mycket appeller omkring oss. Och uppmana oss till allt möjligt mellan himmel och jord. Ty med alla våra uppmaningar till alla våra handlingar och gärningar så verkar det ju som om vi trodde att motivet är rätt, men man måste bara ge folk en liten knuff så de kommer igång. Men det är ju inte det som är problemet. Problemet är ju istället att viljan drar åt ett håll och vägen går åt ett annat. Och att få viljan, en människas vilja, hennes önskan, hennes längtan, att få den att gå åt samma håll som vägen. Det är ju det som är problemet. Därför om en människa hela tiden längtar efter att köra i diket, men likt hemmasonen så att säga håller sig på vägen, så blir hon ju som en spårvagn. Och upplever ju inte mer frihet än en spårvagn. Men den människa som fått sin vilja ställd i vägens riktning tycker jag, men det är ju precis vad jag vill. Det är ju fantastiskt att det går en väg precis där jag vill gå. Halleluja! Han är ingen spårvagn längre, utan han är fri. Han är fri till att leva efter tillvarons förutsättningar, vilket är något helt annat. Och det är så att säga detta viljebyte, eller om du vill kalla det detta glädjebyte. Det är det vi är satta att jobba med. Annars blir det dressyr och hjärntvätt. Det finns ju tusen olika knep för manipulation om man ska ha folk att röra sig i en viss riktning. Det är inte så hemskt komplicerat. Och det finns ju idag fantastiska grupptekniker där man stoppar in folk ungefär som i en autoklav och stänger till alla ventilerna och höjer trycket tills någonting exploderar i nervsystemet på dem. Och så släpper man ut dem och så beter de sig precis som det var tänkt att de skulle göra. Det finns ju massor med sådana kurser. Du kan ju gå alla möjliga sensiträningar och vad du vill kalla det. Men nu var det ju alltså en fråga om att så att säga bli löst ifrån det gamla motivet. Och få den glädje, den motivation, den längtan, den vilja som står i samklang med tillvarons förutsättningar. Att inte leva på tvärs med livet självt. Och eftersom det är Guds mål med lydnaden, så möter vi ständigt på nytt i Nya testamentet begreppen lydnad och frihet inflätade i varandra. Och vi kan ju sluta den här lektionen bara genom att läsa Galaterbrevet 5 och 1. Vi kan läsa 13 versen också sedan. Galaterbrevet 5 och 1. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Synligt här i 13 versen, här har du ju frihet och lydnad eller tjänande i kärlek. Totalt sammansmälta till en enhet. Det är ingen konst att predika frihet tills alla lever loppan. Det är lätt gjort. Och att predika lydnad tills alla fullständigt krälar på golvet är inte heller så svårt. Men vår uppgift är alltså att ställa fram någonting som innehåller båda delarna. Det som är så att säga den fullkomliga lydnaden och den fullkomliga friheten. Kristus har befriat oss, säger Paulus. Från vad då, säger vi? Djävulen, säger somliga. Nej, från oss själva. Fiendskapen mot Gud. Den förvända viljan. Den som ständigt drar iväg åt ett annat håll. Den som inte kan och inte vill acceptera tillvarons förutsättningar. Inte ens om man försöker lägga band på sig och tjäna. Den som kan ligga och spöka nere i själslivets källarvalv och ta sig uttryck som många former av olust och ångest och depression. Också hos den som kanske uppfattar sig som allra mest helöverlåten. Och att man alltså får så att säga genomgå en sorts sanningens upptäckarprocess när det gäller ens egna önskningar, viljor, strävanden. Och få ta emot någon sorts befrielse till att leva efter tillvarons förutsättningar. Bli löst ifrån fiendskapen och komma in i vänskap. Var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom.